Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Man får ju inte vara dum om man ska stjäla på KB, det får man inte vara. Men man måste ju kunna bokbeståndet, man måste veta var böckerna står, man måste också veta vilket värde de har.
Det är ju allas vår egendom, det som finns på Kungliga biblioteket, och det är ju givetvis en stor kulturhistorisk förlust när saker som har en historia och har kommit till biblioteken av en viss anledning, när de försvinner.
Det är november 2004. Större delen av personalen på Kungliga biblioteket i Stockholm sitter och lyssnar på ett seminarium i den stora hörsalen flera meter under jorden. Utåt sett är allt i sin ordning på Boksveriges främsta institution. Men sedan en tid tillbaka har en intern spaningsgrupp långsamt och metodiskt sökt efter en boktjuv bland arkivskåp och valv. Biblioteksråd Barbro Thomas, som lett detektivarbetet för att hitta en förklaring till att uppemot 60 ovärdeliga verk försvunnit från bokhyllorna, har just hittat den sista pusselbiten och fått hela bilden klar för sig vem som stulit de saknade nationalklenoderna. Och hon rusar ner mot möteslokalen för att avslöja för bibliotekets högsta chef. Bokstölderna på KB är på väg att få sin upplösning. Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån säsong 2. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv. Och där vi hör människor som kommer i kontakt med brotten.
Ja, det, min reaktion var väl som alla andras, att det var otroligt. Ja, tråkigt, och man blir arg givetvis. Så det har nog varit en veckaklocka, att det här måste verkligen tas på allvar. Och jag tror definitivt att det var en veckaklocka för biblioteken också, att man måste vara mer alert.
Det här avsnittet, miljonstölderna på Kungliga biblioteket. Kungliga biblioteket i Stockholm. Den vackra byggnaden med gul fasad i Humlegården i Stockholms innerstad hyser samlingar som sträcker sig 1000 år bak i tiden. Men biblioteket har inte alltid legat här. Det första kungliga biblioteket i Sverige grundades av Gustav Vasa på 1500-talet. På slottet Tre Kronor i Stockholm samlade han litteratur så att hans söner skulle få en internationell renässansutbildning. Och den första förteckningen över bibliotekets 217 böcker och skrifter i kunglig ägo är daterad till 1568, samma år som Gustav Vasas son Erik den 14 avrättades. KB är också nationalbibliotek, vilket betyder att de har i uppgift att samla in allt som ges ut i Sverige sedan lagen om pliktleverans 1661. Kontrollen över det skrivna ordet innebär att boktryckare är skyldiga att leverera minst ett exemplar av varje skrift till Kungliga biblioteket innan den sprids. Men efter branden på slottet Tre Kronor 1697 kan bara 6 000 böcker och 3 000 handskrifter räddas. Idag återstår inte mycket av de här samlingarna. Men resten av det är det som ligger till grund för Kungliga biblioteket som vi känner det idag. Och biblioteket flyttas senare till Stockholms slott, där det huserar fram till det att den nya biblioteksbyggnaden i Humlegården står klar 1878.
KB har ju funnits sedan 1878. Och när man flyttade in då så tror jag att det var cirka 15 anställda. Mm. Och när jag kom dit 2000 så var det väl sådär 250 anställda.
Barbro Thomas började som biblioteksråd på Kungliga biblioteket kring millennieskiftet.
Jag hade jobbat med andra saker tidigare, men sen blev jag rekryterad till KB 2000. Så jag jobbade på KB till jag gick i pension 2009.
Kungliga bibliotekets byggnad i Humlegården var stor nog när den byggdes. Men med tiden har den byggts ut och likt ett isberg sträcker sig dess innanmäten långt ner i urberget.
Den senaste var på 1990-talet då man byggde magasin under Humlegården. Det är ett stort bergrum under själva byggnaden som man inte ser.
När Barbro Thomas började sin tjänst på det anrika biblioteket fanns det omkring 3 miljoner böcker och verk samlade i hyllor och arkivskåp, och många av de här verken var ovärderliga. Här fanns Djävulsbibeln, som Sverige förskansade sig som krigsbyte under 30-åriga kriget, och mängder av andra värdefulla verk. Många böcker av det här slaget saluförs med jämna mellanrum på fina auktionshus runt om i världen och säljs för höga summor, och intresset för verken är stort. Och det är just en intressent utomlands som gör att Barbro och hennes kollegor börjar misstänka att något inte står rätt till på biblioteket. En höstdag 2003 kommer en förfrågan om en speciell bok.
Vi fick en förfrågan från, jag tror det var Tyskland eller Nederländerna, jag kommer inte ihåg. Fick en förfrågan per e-post. Det var en person som frågade efter Das Illustrierte Mississippi-tal. Och det här var tryckt 1858, ett stort bildverk. Och den här som skickade frågan var mycket lyrisk över att det fanns, den här boken fanns i KBs ägo. Och han ville gärna ha uppgifter om tryckår och sidantal och antal illustrationer.
Boken är en riktig raritet. En första upplaga med handkolorerade litografier från konstnären Henry Lewis resa längs Mississippifloden under mitten av 1800-talet. En kollega till Barbro åker ner till magasinet för att kontrollera tryckår och antal illustrationer åt frågeställaren och upptäcker då att platsen där boken ska stå är tom.
Och det här var ju konstigt, och vad vi gjorde då, det var att vi två mycket kvalificerade medarbetare började titta på det där. Dels söka i katalogerna och sen också söka liksom på angränsande avdelningar. Det kan ju hända att en bok hamnar fel.
Ett bibliotek som Kungliga biblioteket innehar miljontals titlar, och för att hålla reda på alla dessa böcker är register bokstavligen A och O. Men det finns flera olika system. Libris heter den digitala nationella bibliotekskatalogen. Det var där den utländska frågeställaren hade hittat uppgiften om den drygt 150 år gamla boken. Enligt katalogen Libris ska verket ha funnits i KBs ägo ända sedan den införskaffades av Karl XV som var kung i Sverige 1859-1872. När de erfarna bibliotekarierna inte hittar boken på dess plats eller på avgränsande avdelningar öppnar de upp plåten. Plåten är en enorm katalog som speglar bibliotekets samlade bestånd från 1500-talet till 1955. Och den innehåller svindlande 1,7 miljoner små handskrivna lappar som hänvisar till böcker och författare. Men även här är det något som inte stämmer. Lappen med den efterfrågade boken saknas.
Där fanns inte inga uppgifter. Sen om så var det också så att på 1920-talet så började man upprätta en kortkatalog, en sån små hårdpappslappar som man skrev på maskin. Och då var det så att man skrev över hela plåten, alltså 1,7 miljoner lapparna cirka, till den här nya moderna kartskatalogen, kortkatalogen. Det här blev inte en fullständig avskrift, för det var ju väldigt mycket, så att det var en del som missades. Men hur som helst så fanns inte heller kortet i kartskatalogen. Och det här var ju förbryllande, att uppgiften fanns i Libris. Men den fanns inte i plåten och det, uppgifterna fanns inte heller i kartskatalogen som hade använts som underlag för att föra över KB:s bestånd i Libris. Det här luktade skunk, tyckte vi. Sen hittade man också i plåten, efter noggrannare genomletning, så hittade man ett hänvisningskort på den här boken, på textförfattaren. Då var det så att det fanns ju åtminstone tre uppslag. Alltså författaren, titeln och sen textförfattaren. Och det hade missats, det var kvar i plåten.
Boktjuven har alltså fingerfärdigt och noga gjort sitt bästa för att få boken att försvinna. Men inte lyckats röja undan riktigt alla bevis på att den någon gång funnits på KB.
Då insåg vi att det här måste vara någon som dels har tillgång till magasin och dels har lite kännedom om kataloger, icke fullständigt men i alla fall någon katalogkännedom. Det här måste alltså vara ett internt brott.
Att man inte kunde ha fullständig kontroll över omkring 3 miljoner verk som fanns på KB på den här tiden var naturligt. Och då hände det att böcker inte gick att finna. Men det var något i mönstret kring den försvunna Mississippi-boken som alltså fick Barbro och hennes kollegor att reagera. Enligt det digitala registret skulle alltså boken finnas. Bokens kort var borta i 2 register, men under författarens namn hade man hittat ett hänvisningskort som boktjuven missat. Det faktum att hela katalogen datoriserats för bara några år sedan innebar dessutom att brottet måste vara färskt. En klenod är alltså försvunnen och tjuven verkar dessutom ha försökt sopa igen spåren efter sig. Upptäckten skakade biblioteksrådet Barbro Thomas och det blev hennes uppgift att berätta för ledningen vad de hade kommit fram till.
Ja, jag tänkte, herregud, hur gör man? Ja, men och det var så här då att man hade alldeles kort innan det här hände på KB så hade man vid det kongliga biblioteket i Köpenhamn uppdagat en stöld. Och det här var en stöld som hade pågått sedan slutet av 60-talet. År efter år efter år. Och det hade varit oerhört uppslitande. Det hade varit en politisk fejd. Kulturdepartementet motsvarande var i upplösningstillstånd. Och det ledde till att någon gång slut på 70-talet, 78-79, så fick det kongliga ett extra anslag för att gå igenom, inventera hela bokbeståndet. Det var tänkt att det skulle ta 2 år och det tog 20 år. Mm. Och med den kunskapen i bakhuvudet så var det ju liksom inte till att tänka på att sätta igång med en total inventering av hela KB:s bestånd. Det hade ju dessutom, hade man satt igång med något sånt så hade det ju varit en tydlig signal till den eventuella tjuven att dra åt sig öronen.
En våning upp på Barbros kontor med utsikt över Humlegårdsgatan kallade hon till sig 2 betrodda kollegor. Chefen för låneavdelningen och en annan kollega med lång erfarenhet av KB:s dammiga magasin och kataloger.
Jag hade ju 0 extra resurser för att sätta igång med någonting, utan det fick ske inom det ordinarie och med ordinarie personal som hade annat att göra också.
En annan lösning skulle kanske i det här fallet vara att tillsätta en riktig undersökning med kvalificerade utredare från polisen eller från ett säkerhetsbolag som finkammade biblioteket. Men Barbro slår raskt den tanken ur hågen.
Det hade å andra sidan blivit väldigt uppenbart. Det hade blivit väldigt mycket uppståndelse kring det. Även om det kanske hade varit en bra metod. Men så att det här att vi var 3 tanter som jobbade lite grann, inte i löndom, men vi gjorde inget väsen av oss. Utan vi började med en inventering av just den här avdelningen där boken var försvunnen. Och på den avdelningen så fanns det cirka 700 exemplar. Och 700 exemplar låter inte så mycket, men då ska man tänka på att det här var mycket udda verk. Det var så äldre litteratur, alltså mycket 1800-tals och tidigare litteratur. Väldigt mycket folianter, alltså stort format, handkolorerade litografier och illustrationer och så. Så att det var, och, som hade förvärvats till KB kanske 1700-1800-tal. Så att med ofullständiga katalogposter i vissa fall och sådär. Så att dubbletter i vissa fall och så. Så det var inte så lätt att göra en sån här inventering. Om man går igenom en vanlig folkbibliotekshylla så är 700 exemplar ganska lätt att gå igenom. Men det här var något helt annorlunda.
Medan Barbro Thomas och hennes två kollegor började gedigna arbetet att gå igenom de 700 böckerna har flera böcker redan lämnat biblioteksvalvets hyllor och färdats utomlands. Det ska senare visa sig att vår boktjuv fört med sig böckerna till Tyskland och sålt dem till ett auktionshus där. Mats Petersson är bokhandlare och ordförande i Svenska Antikvariatföreningen, en sammanslutning av antikvariat i Sverige, och han är fundersam kring varför auktionshuset inte förstod att böckerna var stöldgods.
De kunde ju inte veta att det var stöldgods. Och på enstaka böcker är det väldigt svårt att bedöma om det är något fel på dem. Men även om det är borttagna exlibris och märken som det väl var i det här fallet, så kan ju de vara borttagna av helt naturliga skäl. Legitima skäl, att det är släktingar som har tagit bort att man inte vill att böcker ska synas varifrån de kommer och liknande. Så att det är svårt givetvis för dem att bedöma det enskilda fallet. Men de borde ju givetvis efter ett tag ha fattat misstanke att det var ju något konstigt att samma person kan komma med så pass mycket dyrbara böcker och det finns ingen liksom kunskap om varifrån böckerna kommer. Men det är ju också egentligen samma. Så här ser det ut på de flesta antikvariat. Vi har ju lite att jobba med som du ser.
Inne i Mats Peterssons antikvariat i Gamla stan i Stockholm är väggarna täckta med välfyllda bokhyllor och på golvet står det flera papperskassar packade med böcker. Mats kan inte riktigt släppa att ingen på det tyska auktionshuset fattade misstanke om böckernas ursprung.
Vad är det för bibliotek han har byggt upp och är det hans släktingar? Ett sånt bibliotek med sådana böcker borde ha varit ett känt bibliotek. Det är osannolikt, borde de ha insett också, att en privatperson helt anonymt har sådana böcker som ingen känner till. Så att efter ett tag så borde de ju definitivt ha fattat misstanke att det här inte stod rätt till. Och varför de inte gjorde det och varför de inte agerade, det kan jag ju inte svara på. Det borde de ha gjort.
Boktjuven på KB berättar inget om sig själv när han kommer till auktionshuset i Tyskland. För att inte väcka misstankar har han skrapat bort KBs märkning på böckerna med en vass pennkniv. Och under de här åren återkommer han gång på gång med den ena volymen mer värdefull än den andra. Betalningen är kontant i euro som boktjuven sen växlar in till svenska kronor på ett växlingskontor i Stockholm. Mats Petersson menar att för att komma på att en bok är het och stulen gäller det att lyfta blicken från boken och syna den som säljer den.
Varför har den här personen den här typen av böcker? Många som samlar böcker är ju själva forskare på de här böckerna. Man samlar ju ofta på ett speciellt tema, ett visst ämne. Och det är ju en sak givetvis som man kan också, som man nu tänker Ketterer, att vad de borde ha fattat misstankar runt också. Det är ju att då vår KB-man här, han kommer ju med böcker i så vitt skilda ämnen.
En trovärdig boksamlare håller sig oftast till ett ämne. Det kan vara astronomi, naturvetenskap, måleri, mat, resor eller skönlitterära författare.
Böckerna han kom med spretade så mycket, borde ju också ha fått dem att tycka att det här var ju väldigt konstigt. Det är ju helt klart, när böckerna har sån bredd som böckerna han kom med hade, så borde de ju kunna fatta att det här borde då komma ur ett större sammanhang, som till exempel ett bibliotek där alla ämnen finns.
Det är höst år 2004 och det har nästan gått ett år sedan förfrågan om Mississippi-boken. Barbro och de två andra tanterna, som hon kallar dem, träffas kontinuerligt och redovisar sina resultat av inventeringen. Samtidigt briserar en stor skandal på ett annat bibliotek. Det anrika nationalbiblioteket i Paris, där chefen för hebreiska skrifter grips av polis, efter att flera uråldriga skrifter har förts ut ur landet och sålts på auktion i London med förfalskade dokument. Pressen att lösa mysteriet med den mycket värdefulla boken på KB ökar och genomlysningen bär frukt, berättar Barbro. Snart upptäcker de att boktjuven har möblerat om bland böckerna i hyllorna och att fler böcker är borta.
De här stora böckerna ligger också i ett fodral, en kapsel. Och de ligger på en hylla. Och när man då bockar av mot katalogen så står det en etikett på ryggen att det här innehåller ditten och datten. Men det ska man inte vara säker på. För det kan ju innehålla något annat, och det var vad det gjorde.
Boktjuven hade alltså tömt bokkapslar på sitt riktiga innehåll och lagt in andra böcker istället. I vissa fall var till och med böckerna beskurna för att få plats. Bland de böcker som saknades fanns ovärdeliga alster. Nippon av Philip Franz von Siebold, en etnografisk redogörelse av Japan från 1852, och Geschichtsblätter, historiska ark av Franz Hugenberg från 1600-talet. Långsamt och träget bearbetar Barbro och hennes två kollegor sig igenom bokhylla efter bokhylla. Och allt eftersom de hittar fler och fler kapslar med felaktiga titlar i sig och etiketter som inte överensstämmer, börjar en i spaningsgruppen känna att någon övervakar henne. Kvinnan som heter Ingrid sitter på samma enhet som den person som snart ska visa sig vara boktjuven. Hon sitter alldeles nära hans arbetsplats och hon känner hans ögon på sig.
Ja, den här personen som svarade för själva jobbet, liksom att gå igenom de här, hon kände sig iakttagen på sin arbetsplats. Så att hon kände att det var något som inte stämde, och hennes känsla var rätt. På grund av den här inventeringen, så vad som hände då, det var ju att gärningsmannen kände sig mer och mer och mer trängd. Det kom liksom, nätet drogs hårdare och hårdare och hårdare. Så att han valde då att berätta att det var han.
Långt ner i KBs inre finns en hörsal där man med jämna mellanrum har föreläsningar och konferenser. Så en dag i början av november är Barbro på väg ner dit för att hålla ett föredrag för sina kollegor. Men i korridoren utanför träffar hon kollegan Ingrid, som är upprörd och i chock.
Så mötte jag henne i korridoren och hon var ganska uppsliten också. Jag vill prata med dig, och jag skulle hålla något föredrag eller någonting sånt. Så jag var tvungen att gå ner, så att vi kom överens om att vi ses klockan 3. Och då träffades vi alla tre tanter. Och då berättade Ingrid vad som hade hänt dagen innan. Att gärningsmannen hade erkänt att det var han och bett henne att hålla tyst. Och när det här var 3 på eftermiddagen då, så att jag vet att Gunnar Schalin, riksbibliotekarien, han var nere i hörsalen, deltog i den här konferensen. Att då rusade jag ner trapporna och slet upp honom till mitt tjänsterum då, så han fick historien på fat. Ja, han blev upprörd, uppbrakt, och ringde genast polisen.
Efter månaders detektivarbete nere i slutna arkivskåp hade alltså boktjuven åkt fast. KB-mannen, som han sedan kallades i pressen, visade sig vara en högt uppsatt chef på handskriftsavdelningen på biblioteket. Han erkänner för polisen att det är han som stulit de totalt 62 ovärdeliga verk som biblioteket anmält försvunna.
Vi var ju slagna av häpnad. Vi var ju förstummade. Det här, det var, även om det här är lite lustigt då, vi hade ju då under ganska lång tid vetat att här har vi att göra med någon intern gärningsman. Det är någon av oss som stjäl. Men vi blev ju ändå fullständigt förbluffade när det uppdagades vem det var. Vi hade väl blivit lika förbluffade om det hade varit någon annan. Så men att det var så. Men ja, det sänktes ju en förstämning på hela KB när det här blev känt. Ja, folk var ledsna, en del var förbannade och en del var både ledsna och förbannade. Och det var en chock.
Med start flera år tidigare så valde boktjuven noga ut värdefulla böcker som han varsamt fört ut ur landet och vidare ner till det välrenommerade auktionshuset Ketterer i Hamburg, där han sålt böckerna under pseudonymen Carl Fields. Och så hade han fortsatt ända fram till att han märkt att kollegorna börjat få nys om hans dåd. Det visar sig sedan att KB-mannens kontakt på Ketterer köpt och sålt vidare hans utsmugglade böcker sedan 1995 till ett totalt värde av 7 miljoner kronor.
Ja, det, min reaktion var väl som alla andras, att det var otroligt tråkigt, och man blir arg givetvis.
Mats Petersson, ordförande i Svenska antikvariatföreningen, igen.
Det är ju allas vår egendom, det som finns på Kungliga biblioteket. Och det är ju givetvis en stor kulturhistorisk förlust när saker som har en historia och har kommit till biblioteken av en viss anledning, när de försvinner.
Och Barbro Thomas, tidigare biblioteksråd på KB, funderar över vad som skulle kunna stoppa boktjuven, men ser uppenbara utmaningar.
Jag vet inte vad som skulle ha förhindrat den här stölden. Det går alltid för en förslagen och kunnig gärningsman att hitta ett sätt. Och jag tycker det, på Nationalbiblioteket i Paris, som jag nämnde, så hade man ju också uppdagat en stöld för alldeles i samma veva som KB. Och där handlade det om hebreiska manuskript. Stor uppståndelse. Ja, de här fick man i och för sig tillbaka. Och det, där reaktionen på den här stölden, det var ju mer lås och bom och passerkort och som begränsningar och sådär. Inte många år efteråt så upptäckte man en ny intern stöld av handskrifter. Och då sa den luttrade kulturministern att det finns ingen nollgräns. Det går alltså inte att bygga bort den här typen av risker.
Nyheten om de stulna nationalklenoderna på KB drog som en chockvåg genom svenska och internationella bokkretsar. Och liknande stölder i Danmark, Frankrike och Italien har bidragit till hårdare kontroll av böcker med tveksamt ursprung, enligt Mats Petersson.
Så det har nog varit en veckaklocka, att det här måste verkligen tas på allvar. Och jag tror definitivt det var en veckaklocka för biblioteken också, att man måste vara mer alert. Och att man måste snabb. Och det är ju ett samarbete som krävs. För dels krävs det ju att biblioteken är snabba med att gå ut med att de här böckerna är stulna, så att det kan spridas bland handlarna och auktionerna att de här böckerna ska man hålla upp sikt efter. I det här fallet med KB, då hade ju böckerna hunnit sålts på Ketterer, och de hade kommit en ny ägare, de hade sålts igen, och de hade ju gått innan det kom ut att de här böckerna är stulna. Och då är det ju väldigt svårt, och det har ju visat sig också, det är väldigt svårt för KB att få tillbaka böckerna. Så de har ju bytt ägare flera gånger, och ingen har ju i de här olika leden har ju vetat att det har varit stulna böcker. Och då är det jättesvårt att komma och säga att vi vill ha tillbaka den boken som du har köpt. Men hade de däremot varit snabbare, så hade man ju i ett tidigare skede då kunnat så att säga, stoppat upp böckerna. Och det är väl det viktiga framöver, att det blir ett större och bättre sånt samarbete mellan offentliga bibliotek och institutioner och marknaden.
Boktjuven på Kungliga biblioteket häktas efter att han erkänt stölderna, men släpps en månad senare i väntan på rättegång. Den 7 december hörs en öronbedövande explosion på Surbrunnsgatan i Stockholms innerstad. Boktjuven har skurit upp sina handleder och satt på gasen i sin lägenhet. En gnista från kylskåpets aggregat antänder gasen och KB-mannen avlider.
Han tog sitt liv och sprängde sin lägenhet när hans dubbelliv uppdagades. Många påverkades av den kraftiga gasexplosionen mitt i centrala Stockholm i början av december 2004.
Våran lägenhet... Ja, det är ju jättetragiskt givetvis, men det är väl, även om han var en skurk som knyter böcker, så kan man ju komma ifrån att det är klart det var ju synd om honom givetvis. Han måste ju ha haft någonting som drev honom till det här, så det är klart att jag tycker att det är ett tragiskt människa, det måste man väl säga, och det är ett tragiskt slut givetvis.
Ja, ska man säga det? Jag förstår att det blev som det blev. Hade jag kunnat förhindra det, så hade kunna göra något åt det, så hade jag sett till att han skulle få sitta kvar i häktet. Nu kan man inte hålla folk häktade och så att, hur länge som helst och så. Så det är, jag rättsväsendet är som det är. Men jag tänkte när han blev utsläppt att det här är inget bra. Att det är väldigt hög suicidrisk för den typen av personer. Falluckan dras undan och allt, hela mitt liv på något sätt är det som är... Det är borta, allt är slut. Vad gör man i ett sånt läge?
Vad man vet idag, så lyckades bibliotekstjuven alltså stjäla 62 nationalklenoder från Kungliga biblioteket mellan åren 1995 och 2004. Än idag pågår arbetet med att hitta de förlorade böckerna.
Det ska handla om en hög chef på Kungliga biblioteket i Stockholm som avslöjades för några år sedan med att ha stulit vidare sällsynta böcker och levt lyxliv för pengarna. Han blev avslöjad och nu har då Riksantikvarieämbetet tagit fighten om att få tillbaka den här boken enligt EUs återlämningsdirektiv.
Boken med de vackra målningarna av Mississippi-floden av Henry Lewis, som var upprinnelsen till att stölderna uppdagades från första början, återlämnades av den bokhandlare i New York som köpt den tillsammans med en annan stulen bok på auktion i god tro 1998 för 36 000 och 32 000 D-mark. Våren 2021 hade totalt 7 böcker återförts till KB. Men enligt Barbro Thomas får vi nog inse att vissa delar av nationens minne aldrig kommer tillbaka och förblir en lucka.
Jag tror att de ligger hos privatpersoner som inte vill bli av med dem. Och de har ju betalat dyrt för de här böckerna. Så att en och annan kanske drabbas av lite hjärtsnörp och lämnar tillbaka det då som uppenbart är KBs, har varit KBs egendom. Men jag tror att de flesta kommer nog att behålla det. Det är sorgligt. Man får nog acceptera att en del kommer inte tillbaka. Vi får behålla, vi får liksom dokumentera att det här fanns en gång i KB. Det kanske går att spåra ett och annat, och kanske vi i samråd med säljaren, ägaren eller vad det nu är, kanske komma till en lösning, men långt ifrån alla.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent var Jimmy Rydén. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.